Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden magasin. Jag heter Helene Rådstein och idag så ska vi fördjupa oss i hur det gick till när USA utfärdade sanktioner mot landet Venezuela och hur de sanktionerna plötsligt ledde till att det svenska anrika oljebolaget Nynäs plötsligt fick extremt allvarliga och komplicerade ekonomiska problem. Historien om Nynäs, det illustrerar hur brett sanktioner kan slå i en globaliserad värld där internationell handel och utländskt ägande har flätat samman. Och vår gäst idag, det är Nynäs chefsjurist Maria Björkholm. Kul att du är med oss.
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Det är ju bland annat du som i praktiken fick hitta på lösningar på de problem som uppstod när sanktionerna bara damp ner i ditt knä. Är det rätt att säga så att sanktionerna från USA, de bara kom? Du fick dem rakt i ditt knä ändå?
Ja, så var det ju faktiskt. Ibland så blir det väldigt uppenbart hur det är omvärlden som styr omständigheter som man inte överhuvudtaget rår över själv. Och det var ju naturligtvis inte bara jag, vi har ju haft en vd till exempel och vi var ju många som påverkades av det här. Men det damp verkligen bara ner, det är rätt beskrivning.
För att sätta de här sanktionerna i en kontext så måste vi förklara vad Nynäs gör för någonting och vilka ägarna var vid den här tidpunkten. För Nynäs hade nämligen ägare som var kopplade till Venezuela. Men vi tar det från början. Nynäs grundades 1928 av Axel Axelsson Jonsson. Och då etablerades Sveriges första oljeraffinaderi i Nynäshamn. Fram till 1981 producerades bränslen och den äldre generationen, ni kanske minns bensinstationen med Nynäs blågula logga. Men det är också det att man har gått och blivit ett specialistoljeföretag kan man säga. För sedan grundandet i slutet av 20-talet så har bolaget förändrats en hel del. Och en avgörande faktor var energikrisen i mitten på 70-talet. Den medförde att Nynäs ställde om. För efter den krisen så var det liksom inte längre ekonomiskt möjligt att tillverka bensin, diesel och eldningsolja och smörjmedel för den inhemska marknaden. Utan nu krävdes både specialisering och internationalisering. Så man övergav bränslemarknaden och man fokuserade på ett fåtal specialprodukter. Och första steget i den här strategin, det togs 1981. För då såldes alla bensinstationer och de dotterbolag som sålde eldningsolja, de köptes av den internationella oljejätten Shell. Och här kommer det som är relevant för det här avsnittet som handlar om sanktionerna. För 5 år efter att Shell hade köpt bensinstationsdelen, då köpte oljebolaget Petróleos de Venezuela, PDVSA, som ägs av den venezuelanska staten. De köpte 50,01% av Nynäs. Detta var 1986. Och 3 år senare så köpte finländska Neste resterande del av bolaget. Så 2017, då är det alltså 2 storägare. PDVSA, det venezuelanska jättebolaget och sen finländska Neste. Nu fortsätter vi. För det som man trodde var det värsta som kunde hända. De första sanktionerna, det där, det skulle bara bli värre. Det är en fredag i slutet på augusti, 25 augusti 2017. Du blir då meddelad att Nunes omfattas av amerikanska sanktioner som har riktats mot Venezuela. Vad tänkte du då?
Ja, det första jag tänkte bara, kan det verkligen vara möjligt? Hur är det möjligt? Jag var ju tvungen att leta upp texten i den här presidentorden som var det som hade kommit den här dagen och läsa den gång på gång för att verkligen förstå att det verkligen kunde vara så att Nunes omfattades av de här sanktionerna som Trump hade meddelat den där fredagen i augusti 2017.
Ni blev ju väldigt hårt drabbade av de här sanktionerna. Men innan vi går faktiskt in på det så kan vi väl bara säga om sanktioner att utifrån våra värderingar i väst så kommer ju de till kanske lite av godo från den förra amerikanska presidenten Donald Trumps håll och den administrationen. Eller vad säger du, Maria?
Ja, det kan man ju säga i grunden eftersom det fanns två politiska parallella regimer egentligen i Venezuela och vi hade har ju diktator
Maduro,
precis. Sanktionerna är ju för att påverka Maduro att leva upp till krav på mänskliga rättigheter och demokrati och fria val. Och att också efterleva resultat i fria val.
Så de kom och du satt och bara, jaha, här finns en presidentorder. Och den är utfärdad mot Venezuela, staten Venezuela. Men på grund av att de också ägde 50,01% av Nunes, så omfattade de plötsligt er.
Ja, det stämmer. De innebar i korthet egentligen bara att man fick inte låna ut nya pengar till venezuelanska staten och inte heller PDVSA. De var faktiskt riktade också direkt till PDVSA, även om de upptraktningarna, då var det direkt också bara riktat mot PDVSA. Så att de innebar att till venezuelanska staten fick man, om man var en amerikan eller en amerikansk dollar, inte låna ut pengar på längre tid än 30 dagar. Och till det venezuelanska oljebolaget och PDVSA fick man inte låna ut nya pengar på längre tid än 90 dagar till PDVSA eller bolag som PDVSA ägde eller kontrollerade till minst 50%.
Det här kanske inte låter så allvarligt, men varför är det allvarligt då om man är ett bolag som handlar med olja?
Ja, precis. Jo, på pappret kan ju de här sanktionerna tyckas inte vara så farliga. Att som ett svenskt bolag inte kunna låna pengar av en amerikan och inte kunna låna amerikanska dollar. Men sanktionerna får mycket, mycket längre konsekvenser ändå. Andra som inte är amerikaner är dels rädda för att de ska göra någonting som amerikanerna inte gillar, så att de inte ska själva få handla i dollar, att man ska bli utsatt för vad som brukar refereras till sekundära sanktioner, nämligen även om man inte är amerikan och inte omfattas av sanktionerna, man gör någonting som är ett beteende som amerikanerna inte gillar och därför utfärdar sanktioner. Så det innebär att det här påverkar transaktioner i alla valutor och i alla länder och inte bara nya lån som var det som ju sanktionerna på pappret bara omfattade.
Vilken effekt fick det här för den dagliga verksamheten hos er?
Det fick en jätteeffekt bara på den dagliga verksamheten. Det märktes direkt. För det första så blev det ju i princip omöjligt att överhuvudtaget handla i dollar. Och som du sa då, trots att vi är ett oljebolag och olja främst ju handlas i dollar, så fick vi dels egentligen styra om de flesta transaktioner och använda andra valutor än dollar. I den dagliga verksamheten märktes det från dag ett hur varje liten transaktion som vi skulle göra granskades i minsta detalj med frågor. Vad är det för transaktion? Vad avser den? Vad är den underliggande fakturan? Hur gammal är den? Och så vidare och så vidare. Betalningar påbörjades, pengar försvann någonstans på vägen i cyberrymden, pengar studsade tillbaka. Enormt arbetsamt, det blev enormt svårt, själva transakterandet.
Ni är ju liksom ett litet bolag på ett sätt i Sverige, eller det är 1000 anställda. Men ni gör ju extremt många transaktioner varje dag, va? Eller hur ser det ut, verksamheten?
Ja, men Nynäs är ju ett globalt oljebolag. Vi säljer våra produkter världen över. Vi har tusentals kunder och tusentals leverantörer, så vi pratar ju om tusentals transaktioner. Det är ju inte bara några enstaka transaktioner varje vecka eller månad, utan tusentals transaktioner varje månad. Så att, det blev arbetsamt.
Bara för att förstå det här lite grann med sanktion, att det slår till på en minut, det beror ju jättemycket på att bankerna är så rädda för enormt stora bötesbelopp. Och det finns ju också ett case, jag bara kastar in det här nu, där den franska storbanken BNP Paribas, de brukar lyftas fram för att de fick betala så extremt stora böter på 60 miljarder kronor när de hade brutit mot sanktioner som var riktade bland annat mot Iran och så vidare. Det är ju det här skräckexemplet som bankerna tittar på, eller?
Jo, dels är det ju det här hotet om stora sanktionsavgifter som kan drabba den som släpper igenom då en betalning som inte skulle varit tillåten under sanktionssystemen. Och det blev ju verkligen tydligt med det här BNP Paribas-fallet. Och den andra sidan är också den här rädslan över att bli utestängd från att använda dollarsystemet. Det är ju så att varje gång du använder en dollar för att betala så måste den passera det amerikanska banksystemet, därför att en dollar måste clearas av en amerikansk bank, och på så sätt så hamnar du så att säga inom det amerikanska territoriet, och därmed så har ju amerikanerna jurisdiktion så att säga.
Okej, så då fick ni de här sanktionerna på er i augusti 2017, och då blev det alltså komplicerat att sköta affärerna med såväl kunder och leverantörer, och kreditgivarna, de blev oroliga för att själva dras in då i sanktionsproblematiken. Liksom de internationella bankerna, avbröt de sina relationer med er, eller vad hände?
Det korta svaret på den frågan är att ja, vissa gjorde det. Vi är ju ett globalt bolag med hantering av transaktioner i många länder, och då är man ju beroende av att ha en global bank för sitt cash management hantering och så vidare. Och en del banker på grund av de här sanktionerna avbröt samarbete med Nynäs.
Du är ju jurist. Vad hade du gjort om du satt på banksidan? Hade du gjort ungefär det? Avbrutit mer? Eller tycker du att det finns något lite fegt med att vara så compliant, eller vad man ska säga, på banksidan?
Jag menar, ja visst, jag är jurist och visst ska man vara compliant, men man behöver ju inte vara övercompliant. Man måste tolka de här regelverken, inte övertolka dem. För de som har initierat dem, som har skrivit de här bestämmelserna, har inte tänkt sig heller, tror jag, att de ska övertolkas. Jag skulle tolka dem med på ett sätt som det är tänkt att de ska tolkas, och inte övertolka. Men jag kan ju, visst kan jag samtidigt förstå att behöver man inte ta risker, så är det klart, det är alltid lättare att säga nej.
Mm. Men du har fått detta i ditt knä. Bankerna, vissa då, avbryter mer. Ni får svårt att göra de allra enklaste. Ni får svårt att betala fakturor på några tusen kronor om ni har flera tusentals transaktioner liksom som rullar hela tiden. Och vad gör du för någonting?
Ja, vi insåg genast att någonting måste vi ju i alla fall försöka göra. Så det, vi satte ju oss snabbt in i att försöka förstå vad kan man göra. Och det som blev uppenbart ganska snabbt här, det är ju att PDVSA, de har också ett annat dotterbolag, ett helägt oljedotterbolag, ett amerikanskt sådant. Och när de här sanktionerna utfärdades där i augusti 2017, då fick det här andra bolaget, de fick samtidigt så att säga ett undantag från sanktionerna. Så de skulle inte omfattas av de här sanktionerna. Och vi började genast titta in i det och och se, men varför har de behandlats på det här sättet och undantagits? Varför har inte Nynäs undantagits? Vad kan vi göra för att Nynäs också ska behandlas på samma sätt som det här amerikanska dotterbolaget och undanta sanktionerna?
Jag måste bryta in det lite, för att det andra bolaget som också ägdes av venezuelanska PDVSA, det heter Citgo. Och det är ju etablerat på den amerikanska marknaden och väldigt stort inom bensinstationsnätet. Det finns ju en paradox här, menar jag, att man utfärdar sanktioner mot ett land som Venezuela och som innefattar då PDVSA. Och sen så plötsligt så är det så att de ägarstrukturerna, de går också rätt in på amerikansk mark och det amerikanska bensinnätet. Alltså Citgo.
Ja, Citgo är ju, det är ett ganska stort amerikanskt oljebolag. Jag tror de har någonstans 15-20% av den amerikanska bensinstationsmarknaden. Så det är klart att det hade ju blivit märkbart om plötsligt 15-17% av de amerikanska bensinstationerna. Jag tror de är särskilt stora på den östra sidan av USA. Så det hade nog blivit kännbart om det hade påverkat den amerikanska bensinstationsmarknaden på det sättet. Om det hade påverkat Citgo på samma sätt som det hade påverkat Nynäs.
Så då såg ni att Citgo, som ägs då till 100%, och ni då som ägs till 50%, de verkar kunna kringgå de här reglerna. Varför inte vi? Det var så ni började förhandla, eller?
Ja, för att vad man gör samtidigt som den här presidentorden kom där i augusti, så kom det då samtidigt en så kallad general license. Och det är ju på det sättet som de här sanktionerna utfärdas. Man säger å ena sidan vad som är förbjudet, och å andra sidan så säger man att ja, men det ska inte vara förbjudet i relation till, i det här fallet, Citgo då. Även om det är högst ovanligt, så kan man då själv ansöka om en sån här license. Och vad vi gjorde var att vi ansökte om att vi i princip bli behandlade då på samma sätt som Citgo. Och vi vilade inte på hanen, utan det här arbetet satte vi igång med detsamma.
Och när ni då förhandlar, som du säger, vilka förhandlar du mot då?
Den myndighet i USA då som utfärdar de här sanktionerna, det är en del av det amerikanska finansdepartementet. Deras Office of Foreign Asset Control, eller OFAC som vi kallar det. Så det är OFAC som utfärdar sanktionerna, och det är också dit vi vände oss för att försöka få till det här undantaget. Vi tog också diverse kontakter här i Sverige för att försöka utreda var i regeringskansliet finns hjälp att få i den här frågan.
Det som man numera då gör på Nynäs, det är framförallt två saker, två affärsområden. Man fokuserar på bitumen och naftenska specialoljor. Bitumen, det är den tunga svarta oljan som utgör bindmedel i asfalt. Och sen är det med råolja som bas som man tillverkar naftenska specialoljor. Och de används till exempel som mjukgörare i gummi och som isolermaterial i elektriska transformatorer, som smörjmedel och i bildäck. Och Nynäs är den enda producenten i Europa av naftenska specialoljor. Och sen är man också den största producenten i Norden av bitumen. Alltså, man är en central part i asfalt. Och det här blir då viktigt i takt med att sanktionerna kommer hela tiden att trappas upp från USAs håll. Man måste kunna lägga vägar, och man måste då ha tillgång till bitumen, som då är bindmedel i asfalt. Om du var en vanlig anställd person på Nynäs när det här slog till, påverkades du liksom direkt av det här, eller hur såg det ut?
Ja, det var intressant att ställa den frågan. Ja, till en grad som man aldrig hade kunnat föreställa sig. Vi hade anställda vars banker inte ville lägga om deras huslån. Vi hade anställda som fick mycket ingripande i den personliga integriteten, frågeställningar från sin bank på grund av deras anställning på Nynäs. Så det påverkade alltså individernas privatekonomi, det faktum att de var anställda på Nynäs.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Alltså det är ju något lite otroligt med det här. Någonstans måste vi påminna oss om att sanktionen kanske var för en god sak utifrån våra demokratiska mått mätt. Men om vi då tänker till OFAC, för de granskar väl också liksom terrorism och organisationer för narkotikahandel. Det är mycket som faller under liksom deras paraply. Blir man liksom automatiskt då märkt om man är på också sanktionslista på samma sätt som liksom en terrorist ungefär?
Ja, det här var ju, vi har ju fortfarande inte kommit fram till den dagen där i januari när vi har kommit på den här svarta listan, sanktionslistan. Men ja, från ena dagen till den andra så känner man sig som man är paria. Och förutom de här ingripande erfarenheterna på det personliga planet i relation till sina banker så är det ju det ifrågasättandet man har i sin yrkesroll också. Även om ju omvärlden förstår att det är fortfarande samma gamla Nynäs så att säga, men omvärlden tvingas till ett annat och ett nytt förhållningssätt till ett bolag som är under sanktioner.
Om vi går vidare här, för sen trappas då sanktionerna upp, eller hur? Och du tyckte att det här första stadiet var jobbigt, men det ska ju bli så oändligt mycket jobbigare. Kan du berätta vad som hände sen?
Ja, det var väldigt jobbigt. Det pågick ju länge från augusti 2017 och sen hade vi hela 2018. Men sen en dag i slutet av januari 2019 så blev allt ännu värre. Då var man nästan glad att vi hade haft den här perioden och värma upp. För den 28 januari 2019 då blev då PDVSA en så kallad SDN, en Specially Designated National, det vill säga en som hamnade på USAs svarta lista. Någon som en amerikan eller en US-dollar överhuvudtaget inte får ha att göra med. Tidigare var det bara att man fick inte låna ut pengar på längre tid än 90 dagar. Nu får en amerikan överhuvudtaget inte ha med PDVSA längre att göra. Och i och med att Nynäs ägdes 50% av PDVSA så indirekt omfattas även Nynäs av den här svartlistningen.
Och inte en dollar får röra Nynäs.
Så hade det varit om inte. Det här arbetet som vi då hade gjort under det här dryga året och försökt att få en licens för att undantas och behandlas på samma sätt som Citgo. När PDVSA sattes på den här svarta listan eller blev en SDN i januari 2019, då utfärdade amerikanerna samtidigt en sån här general license, det vill säga ett undantag. Det som annars skulle ha varit förbjudet, det var tillåtet i relation till Nynäs. Så att amerikaner och US-dollar fick på pappret ha med Nynäs att göra.
Och även ifall man då fick ha med Nynäs att göra, varför blev det så stor förändring då när ni var undantag på ett sätt och ändå så blev ni pariga helt och hållet?
Ja, på något sätt så blir det ändå en beröringsskräck. Det var liksom fortfarande i princip omöjligt att transaktera i dollar. Det är ju så naturligtvis att, jag menar, vi är ett globalt bolag, vi har ju också amerikanska leverantörer, och i sådana här situationer så prövas ju verkligen samarbetsförhållanden. Hade vi inte haft goda samarbetspartners så vet jag inte hur vi hade klarat oss igenom det här. Så att det är klart att amerikanska leverantörer har fortsatt att leverera. Men både amerikanska och icke-amerikanska behövde förhålla sig till att den här då general license, det här undantaget, det var tidsbegränsat. Och det ligger liksom i sakens natur. Det är politik. Det ska finnas en ovisshet.
Så då så arbetade ni mot era leverantörer och kunder helt enkelt med väldigt korta tidsfrister och som sedan förlängdes liksom stycke för stycke, liksom en åt gången?
Ja, eftersom det fanns en bortre parentes på det här undantaget så behövde ju omvärlden hela tiden förhålla sig till det, eftersom man inte visste i teorin om det skulle förlängas eller inte. Så man agerade hela tiden som om man var tvungen att avsluta samarbetet när den här licensen skulle gå ut.
Och jag tänker också som på en sida då, man har att göra med kunder som i sin tur arbetar med under tidspress, kanske då som bygger vägar i svenska fall. Vad kan vi ha? Det är Peab, NCC, Skanska till exempel, som också jobbar i projekt och sådär. Vad sa de för någonting? Och hade ni massa konkurrenter som andra kunde gå till? Eller hur gjorde ni?
Nej, Nynäs är ju en stor producent av bitumen i synnerhet i Norden. Så Nynäs är ju viktig för infrastrukturen i Norden. Och det här har ju vi förklarat för OFAC. Det här har nog regeringsföreträdare också förklarat för OFAC. Att det inte skulle förlängas den här licensen så att säga. Det fanns inte på vår karta och vi hade ju en pågående dialog med OFAC och visste att en worst case situation att licensen inte skulle förlängas, så skulle det ändå alltid liksom finnas en avtrappningsperiod. En övergångsperiod där man fick liksom avtrappa sina förhållanden med Nynäs i så fall. Men det här var ju en del i det viktiga att Nynäs ju ändå har en samhällsviktig funktion. Bitumen behövs och det skulle vara många infrastruktur som skulle, projekt som skulle påverkas om Nynäs verksamhet plötsligt skulle behöva upphöra.
Men så ni är lite i en Kafka-artad situation. Ni befinner er i storpolitiken, ni kan inte göra så jättemycket, men ni har ändå gjort ungefär det som ni har kunnat hittills. Men sen så kulminerar ju det här också då. Om vi går framåt här till oktober 2019, då kom ett nytt beslut från de amerikanska myndigheterna som innebar att ni inte ens fick köpa råolja från Venezuela längre då. Och då blev situationen ännu mer akut. Kan du ta oss tillbaka dit till oktober 2019?
Ja, fram till den punkten så tyckte jag nog att den där dagen den 19 oktober 2019, det var nog min värsta dag på jobbet i hela mitt yrkesliv. Men i samband med en förlängning av den här general license, det vill säga undantaget från sanktionerna, så förordnade OFAC rakt ut att Nynäs inte längre fick köpa venezuelansk olja. Och det var ju ingen liten sak, eftersom våra raffinaderier är ju ursprungligen designade och byggda för att raffinera just venezuelansk olja, som lämpar sig väldigt bra för att göra både bitumen och de här specialoljorna som Nynäs tillverkar.
Den här oljan, den utvinns framförallt ur en sjö, va? Man kallar det ibland för inlopp. Jag vet att det ligger precis söder om Aruba. Vad heter sjön?
Är det Lake Maracaibo du tänker på? Där?
Ja, exakt. Mm. Ja, det är därifrån den har kommit till.
Det är därifrån den har kommit, lastat där och färdats över haven till Europa och Nynäs raffinaderier.
Mm. Och för de som, det ligger alltså på gränsen till Colombia i norra Venezuela i Sydamerika, kanske vi skulle ha sagt innan, om folk inte hänger med på var Venezuela ligger riktigt. Men det är alltså på norra delen av Sydamerika, och norr, liksom många mil norr om, så ligger Västindien ju. Och sen så åker man då senare över Atlanten och vidare ut till Europa, framförallt där ni har varit verksamma, eller hur?
Ja, precis.
Mm. Och då får ni det här beslutet om oljan. En sak som jag inte riktigt förstår, det är hur vågade ni fortsätta att handla olja från Venezuela?
Ja, för Nynäs del som sagt, och så lämpar sig den venezuelanska oljan väldigt bra. Våra raffinaderier är designade för att processa den, och den lämpar sig bra för de produkter vi ska göra. Vi hade ju en pågående dialog med OFAC hela tiden, både fysiska möten och många andra kontakter. OFAC var högst medveten om att vi fortsatte handla med den här venezuelanska oljan. Så jag skulle vilja påstå att det var lite i alla fall med OFACs goda minne som vi handlade med oljan tills dess, den här dagen i oktober, där de sa att Nynäs fick inte längre handla med venezuelansk olja.
Så då får man inte handla med olja, och då har ni båtar till havs. Och de här båtarna, alltså om vi bara ska fatta hur stora de är, vad handlar de om?
Ja, det är ju stora, stora oljetankers. Det är 75 000 ton olja på ett sånt här fartyg. Alltså vi pratar, det är några hundra miljoner kronor värt av olja i varje last, så att säga. Och hela tiden finns det ju alltid några fartyg i omlopp. Så att den här dagen var det ju några båtar som var på väg till Europa med last till Nynäs, och några var faktiskt på väg in där i Lake Maracaibo för att lasta. Så att vi fick då påbörja en intensiv dialog under dagen där med OFAC, och fick tillstånd en överenskommelse att allting som redan, så att säga, var upphandlat och överenskommelse och på väg, det fick vi köpa och slutföra de transaktionerna, så att säga. Men sen så var det stopp.
Rent praktiskt, vad hände med produktionen och allt sånt där? De måste ju ändå produceras hela tiden i en viss takt.
Ja, det är ju saker med oljeutvinning, att oljefält vill man ju ogärna stanna, men vi utvinner ju inte olja, utan det här är ju leverantören som utvinner som säljer olja, och det är klart att det måste ha blivit svårt när omvärlden inte kan längre köpa den olja som utvinns.
Liksom nu går det här inte att lösa längre. Och OFAC har väl hela tiden velat tvinga ner ägandet från venezuelanskt håll hos er. Har ni drivit på det också mot PDVSA? Att kan ni sälja ert ägande här? Kan ni komma ner i ägarandel i bolaget?
Ja, det var ganska tydligt att för att OFAC skulle kunna lätta på sanktionerna så behövde PDVSA minska sitt ägarskap i Nynäs. Så att det blev ju mer eller mindre, till att börja med kan man tro, en förhandlingsfråga, men i slutänden ultimatum för vad amerikanerna tyckte var en lämplig ägarnivå, helt enkelt.
Och detta då, när ni har massa olja som inte får komma till er, läget blir akut, det blir, ni nästan, överdriver jag med att säga att ni är nästan på randen till konkurs.
Det var mycket svårt i alla fall, och det stod mycket klart att det skulle inte gå att fortsätta verksamheten under sanktioner. med de här licenserna som hela tiden hade korta förfall, allt det som jag har beskrivit med omvärlden som måste förbereda sig för att hela tiden avsluta sina affärer med Nynäs per ett visst datum. Och det är ju allt från dina kunder till den som levererar skrivare till kontoren eller vad det må vara. Så att det som var helt uppenbart var att det var mycket svårligen att kunna fortsätta verksamheten under någon längre tid och fortsatt vara under sanktioner.
Och man kan säga då att under hela 2019 så hade bankerna vid flera tillfällen, de hade gått med på att flytta fram sina förfall och datum, men sen till slut den 11 december så kom beskedet att krediterna inte skulle förlängas utan de skulle förfalla med omedelbar verkan. Och då fanns det inte längre någon löpande finansiering utav er verksamhet och er styrelse, Nynäs styrelse, beslutade att omedelbart ansöka om företagsrekonstruktion. Det här var den 13 december då 2019. Hur gick tankarna?
Ja, det var ingen lycklig Lucia-dag den där 13 december 2019. Men när hela ens finansiering förfaller till betalning så fanns det ju helt enkelt ingen annan utväg. Så att jag tycker att det var rätt beslut av styrelsen. Vi hade helt enkelt inget annat val.
Och var det du som då fick lämna in rekonstruktionsansökan vid Södertörns tingsrätt?
Det stämmer, det var faktiskt jag tillsammans med en advokat från dåvarande Hamilton advokatbyrå åkte till Södertörns tingsrätt och lämnade in rekonstruktionsansökan på fredagen den 13 som var Lucia-dagen.
När man gör det, och man är ju kanske inte sitt bolag, men du hade kämpat med det här i liksom drygt 2 år och liksom få det här på rull. Och känslan då när du står där och man lämnar in, jag kan tänka mig, jag fantiserar att det nästan är en liten bok man lämnar in. Det kan du säga hur långt det är. Hur kände du?
Ja, det var med tung känsla som vi åkte till tingsrätten och lämnade in den där rekonstruktionsansökan. Inte en bok, men det blir ju som en berättelse och en exposé över vad som har hänt och vad man också med en liten plan över vad man tror ska kunna hända och vad man måste göra för att komma ur den här situationen. Men det var känslosamt, det var mycket känslosamt. Det är inte där man föreställer sig att man ska vara i ett sånt gammalt, fint svenskt bolag.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
under en rekonstruktion, det är ju ett insolvensinstrument kan man väl säga, som gör då att man fryser skulder. Och du under den här perioden, du blir bollplank va, till två rekonstruktörer.
Ja, det var ju, det här är ju ja, en av Sveriges största och mest komplexa rekonstruktioner någonsin, så att det förordnades om två rekonstruktörer, och i en rekonstruktion så är det ju fortfarande bolagets ledning och styrelse som fortfarande så att säga förfogar över och styr bolaget, men under överinseende av rekonstruktörerna.
Ja, okej, okay. Så ni rattar på bolaget, men det hålls liksom flytande med kryckor och de förhandlar ner skulder och så vidare. Och detta då för att ni fattar då mer och mer att nu måste PDVSA, de måste komma ur som ägare här. För annars kan ni inte göra någonting, eller?
Ja, nej, det var ju absolut den första grundstenen för att ta sig ur rekonstruktionen. Det var att komma ur sanktioner. Utan att komma ur sanktioner så såg vi inte hur vi skulle kunna komma ur rekonstruktionen. Så att det var det första arbetet och första steget som behövdes göras in i rekonstruktionen.
Jag måste bara fråga, innan vi går vidare på den här ägarbilden som ju har förändrats också, som förändrades under rekonstruktionen. När man då man har massa skulder och sådär, och då är det också så, bankerna ser ju vilka man har och så. Hur var bankerna i det här läget? Vad hände?
Det måste jag erkänna att jag var inte helt insatt i exakt vad som skulle hända när man gick in i rekonstruktionen. För vad som händer när man går in i ett sådant förfarande gör att faktiskt om banker har fordringar mot dig, så kan de kvitta det mot innevarande medel på bankkonton. Så att vad som hände den där fredag eftermiddagen var också att våra konton totalt raderades och blev mer eller mindre nollställda då per den där eftermiddagen.
Alltså, jag börjar nästan skratta, det är inte alls meningen. Men om du inte visste om detta, jag visste inte heller om detta och jag tror inte så många vet om detta. Men om man då ni har massa skulder då till leverantörer och ni har skulder hit och dit, och så har ni också lite tillgångar som finns på bankkonton. Och de töms av bankerna.
Ja, eftersom vi också hade då skulder till bankerna, så kan de innehålla de pengarna för att gottgöra sig för sina fordringar på Nynäs.
Är det också lite bankernas jobb att säkra de tillgångarna? Du tystnar. Nej, det beror på vem man frågar.
Nej, men alltså det är ju klart att jag menar, har man en fordran på någon och man har rätt att kvitta det mot pengar som man har på konton, så då gör man ju det.
Men ni sitter där, det är inga dåliga skulder. Det är över 12 miljarder som ni har då i skulder. Vad händer och vilka är ni skyldiga pengar förutom bankerna?
Ja, de stora fordringsägarna är ju bankerna och sen då den här forna oljereverantören som vi hade en ganska stor upparbetad skuld till. Bland annat
det här ryska?
Nej. Oljeleverantören är ett bolag med rysk anknytning. Och under 2019 där så hade det också varit svårigheter att få igenom transaktioner i banksystemet, vilket hade gjort att leverantörsskulden hade vuxit sig ganska stor.
PDVSA, de minskar sitt ägande. Hur går det till?
Ja, som sagt, den första stora uppgiften under rekonstruktionen var ju att få Nynäs ur sanktioner. Så att dialogen med OFAC intensifierades. Vi hade ju under de här åren har vi haft en hel del både fysiska möten i Washington, något möte här i Stockholm och telefonmöten. Och vi jobbade ju med våra sanktionsjurister i Washington som också stod för mycket av dialogen. Så att i och med att vi gick in i rekonstruktionen, då blev det ju också väldigt tydligt för OFAC hur illa därhän vi var. Och att vi verkligen behövde komma ur sanktionerna. Vi jobbade på att få till en ägarstruktur som både PDVSA kunde godta och som var acceptabel för OFAC för att kunna lätta på sanktionerna.
Och hur såg den strukturen ut?
Ja, det kom som ett krav från amerikanerna. Var det kom ifrån är ingen som vet, eller hur det är motiverat, eller om det finns något rationellt bakom är det ingen som vet. Men det absoluta kravet var att PDVSA fick inte äga mer än 15% av Nynäs. Så man var alltså tvungen att på något sätt göra sig av med drygt 35% av sitt innehav då.
Och det, liksom, man bildade då någon stiftelse och det var nybolaget som själva bildade det. Och det har liksom som ändamål då att främja Nynäs långsiktiga fortlevnad och sådär. Men vilka gick in i stiftelsen?
Ja, som sagt, det är ju Nynäs som har instiftat den här stiftelsen vars syfte är att äga aktier i Nynäs och verka för att Nynäs inte kommer under sanktioner och som sagt dess långsiktiga fortlevnad. Och en stiftelse har ju ingen ägare som sådan, utan den kontrolleras ju av sin styrelse, och det är bland annat Nynäs vd och Nynäs chefsjurist som sitter i styrelsen i den här stiftelsen.
Alltså bland annat du då som sitter, ja, i stiftelsen. Ja. PDVSA, de överlät då 35% av sitt aktieinnehav. Men hur kunde man köpa det, undrar jag, på riktigt?
Ja, och det är ingenting som vi riktigt har kommenterat, de exakta villkoren kring den här övergången av aktieinnehavet.
Okej, det har man inte kommenterat. Varför inte? Är det för att det kan vara fortfarande politiskt känsligt, eller?
Även PDVSA förstod ju att Nynäs behövde ur sanktioner. Och eftersom det var ett absolut inte förhandlingsbart krav från OFAC att ägarandelen måste ner till max 15%, så blev det ju också en självbevarelsedrift för att få bolaget att överleva. Så behövde man ju överlåta den här andelen.
Mm, okej. Jag bara tänkte på det, att PDVSA, det kan ju inte heller ha varit vilka ägare som helst. Har det blivit bättre när de har minskat sin andel i ägandet? Alltså om man tänker social governance och sådana saker, vad säger du? De är fortfarande kvar då med 15%, 14,99. De la sig en...
Ja, de äger fortfarande 14,99%. Ur OFACs perspektiv är det ju inte bara den exakta procentandelen, det är också det att man inte ska ha kontroll över bolaget. Så de har till exempel nu bara en representant i styrelsen mot att de tidigare hade 4 och sådär. Ja, det blir ju naturligtvis mindre inflytande när man har en istället för 4 representanter i styrelsen.
Hur mår Nynäs idag, skulle du säga? Rekonstruktionen har ju pågått väldigt länge. Du kan ju säga det lite kort. Hur har det arbetet gått? Förra veckan så hände ju en ganska stor sak till exempel.
Ja, det var ju så här att den här ackordsuppgörelsen som tog oss ur rekonstruktionen, den innebar ju dels att då de här stora fordringsägarna, bankerna och oljeleverantören, de fick skriva ner sina fordringar och göra om fordringarna till långsiktiga lån. Medan alla andra leverantörer, de skulle få fullt betalt. Och de fick en liten summa i samband med att rekonstruktionen avslutades i januari förra året. Och senast den 19 januari i år så skulle vi betala resterande delar av fordringarna till våra vanliga leverantörer i affären, så att säga. Och det gjorde vi här om veckan då, 18-19 januari. Och därmed så har vi fullgjort våra åtaganden enligt ackordsuppgörelsen, och rekonstruktörerna har ju haft ett tillsynsuppdrag under det här året som har gått, och det är nu avslutat. Så nu kan vi helt och fullt lägga rekonstruktionen bakom oss.
Men ni har ändå skulder kvar att betala, eller hur, som ni betalar av, även om det är utanför rekonstruktionen?
Ja, de stora skulderna som vi hade till bankerna och till den forna oljeleverantören, de är ju omgjorda till, kortfattat, till långsiktiga lån och en annan så kallad hybridfacilitet. Så att ja, skulder finns fortfarande kvar, även om de är också nedskrivna. Bankerna som sa upp lånen i december 2019, under rekonstruktionen, så de flesta bankerna, de sålde sina fordringar till Deutsche Bank. Så att de flesta ursprungsbankerna som hade fordringar när vi gick in i rekonstruktionen har inte det längre.
Och sen, det är också någon hedgefond som har köpt, eller hur?
Idag är det inte bara Deutsche Bank utan även då en kapitalförvaltare som förvaltar olika fonder som heter Davidson Kempner som sitter på de här lånen som bankerna hade när vi gick in i rekonstruktionen.
Mm. Jag får bara så att man förstår här, en sak som är ju ganska viktig i sammanhanget är ju hur ni ändå kunde få in pengar. Och det är väl bra att påpeka att ni började då handla olja från andra ställen än Venezuela och liksom, så fort man är igång så kommer också in ganska mycket pengar, eller?
Ja, vi handlar ju med olja och som du sa inledningsvis så blir det ju ganska snart höga tal i omsättningstal så att säga. Så att det omsätts ju pengar hela tiden. Det går åt mycket pengar till att handla råvaror och det kommer in betalningar för sålda produkter. Så vi kunde ju faktiskt finansiera oss själva genom hela rekonstruktionen på det som vi kontinuerligt sålde.
Hur är läget för Nynäs idag? Ni kunde tidigare då köpa olja som var lite billigare från Venezuela. Det gör ni inte längre. Och ni köper lite dyrare olja. Oljepriset har stigit. Hur är läget?
Ja, den första tiden gick åt mycket också till att vi har liksom fått hem alla betalningar. Det var mycket betalningar, mycket pengar som satt fast i cyberrymden. Och det har vi väl i princip lyckats få hem alltihopa. I vissa jurisdiktioner märker vi att effekterna av sanktionerna dröjer sig kvar lite längre än på andra ställen. I banksystem och annat. Som vi pratat om så har ju Biden-administrationen har inte lättat någonting på Venezuela-sanktionerna. Så vi kan ju fortfarande inte köpa någon venezuelansk olja. Men den här lyckosamma rekonstruktionen, den har ju då ändå så att säga gett oss en plattform att bygga vidare på. Och, så att nu känner vi att nu kan vi ju äntligen arbeta vidare på att utveckla och planera på lite längre sikt.
Du fick hjälp från utrikesdepartementet, eller ni fick lite hjälp därifrån. Var det Ann Linde eller?
Ja, på den tiden var ju Ann Linde handelsutrikesminister. Va? Bland annat hon har tagit upp vår sak i Washington.
Vi har ju till exempel Kubal aluminiumtillverkare i Sundsvall som har varit föremål för en amerikansk sanktion som riktades mot ryska oligarker. Fanns det liksom några case någon du kunde prata med om hur du skulle agera?
Ja, vi kände ju till att Kubal också hade drabbats av sanktioner tidigare. Vi kunde väl hämta lite lärdomar, till exempel hur facket hade agerat och kunnat sätta press. Och vi visste ju att de hade kommit ur sanktioner genom en förändring i ägarstrukturen i någon sorts överenskommelse med OFAC som jag tror gick ganska fort. I alla fall om man jämför med Nynäs långa sanktionssaga.
Vad har du lärt dig om just sanktioner som metod?
Ja, det är ju en krigsföring. Och när man faller offer för sanktioner, för det är precis som i vanlig krigsföring, så finns det offer i sanktionskriget också. Och det är Nynäs ett talande exempel för det, både bolaget och individer som arbetar i bolaget. Oskyldiga krigsoffer, eller vad man ska kalla det. Så att små penndrag får enormt stora effekter. Och det får stora effekter för att de små penndragen tolkas också på ett mycket mer vidsträckt sätt än vad den som har skrivit sanktionerna har tänkt sig.
Du menar en krigsföring med pennan? Liksom.
En krigsföring med pennan istället för med vapen.
Men jag tänker också på det som du säger om offer. Jag tänker också när du går in och blir anställd på Nynäs. Och då är det ju också, då ägs det till 50% av PDVSA. Och där är ju den venezuelanska staten då, det är ju deras bolag. Och det är ju inte vilken stat som helst. Utan det är en förtryckarstat och sådär. Hur tänker du kring det personligen?
Jo, det är klart att Venezuela har allt. Är Venezuela så att säga med eller utan sanktioner, men PDVSA som bolag är ju ett oljebolag som även om det ytterst ägs av staten, så är det ju ändå ett bolag som agerar likt andra bolag. Och dessutom har det ju haft balansen av att även om det var ju ett joint venture, Nynäs, mellan det finska statligt ägda stora oljebolaget Neste och PDVSA. Så vi har ju alltid liksom vilat på den här balansen där det har varit ett 50-50 joint venture mellan finska Neste och venezuelanska PDVSA.
Och hur ser framtiden ut nu då? Vad säger du?
Nu har vi i alla fall en plattform att stå på och alla möjligheter att kunna blicka framåt och se vad verksamheten ska innebära på längre sikt. Och sen får vi se vad som händer i Biden-administrationen, om det blir några lättnader mot Venezuela. Personligen önskar man ju att både Maduro ska göra något för att det ska bli bättre i Venezuela, och som en konsekvens därav också att sanktioner kan lättas. För det är inte det jag personligen man hör från Venezuela, är att det inte är lätt varken under Maduro eller under sanktioner.
Jag säger stort tack till dig, Maria Björkholm, för att du var med och berättade om denna händelse som är på något sätt unik för svenskt näringsliv också ur ett historiskt perspektiv. Tack så mycket.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rothstein. Idag så har vi fördjupat oss i vad det kan innebära att vara föremål för sanktioner som USA riktar mot Venezuela, men som plötsligt drabbar bolaget där man själv arbetar, och hur man efter flera år lyckas ta sig ut ur en sådan krissituation. Den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!